Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej kära lyssnare, älskare, vänner och kollegor av Burleskpodden. Välkomna till månadens program. Jag heter Aurora Brännström. Och idag så är det så att vi brukar ju sitta på Custom Music Productions egna studio. Men det gör vi alltså inte idag. Jag har fått äran att befinna mig på mina gästers studio här idag. De är också poddare. Det här blir lite av ett annorlunda program. Jag känner mig väldigt annorlunda för att det här är en helt annan plats än vad jag är van att sitta vid. Så att jag känner att jag hostar ju det här, men jag är samtidigt gäst. Märklig kombination där. Men jag tror att det här kommer bli jättebra i alla fall. Det är fortfarande Andreas Hedberg på Custom Music Productions som redigerar, ska jag säga. Så tack och välkomna hit till Burleskpodden idag. Välkomna Padma och Per ifrån podcasten 6+.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Härligt att ha er här. Mm. Kul att få intervjua två stycken poddare.
Ja. Mm, och kul att få vara gäst också.
Ja.
Att vi också får hamna i en ny situation så här.
Ja. Precis, att vi slipper vara ledande.
Mm. Ja, men precis. Ja. Mm. Jag tänker att innan jag liksom drar igång den här intervjun så skulle jag gärna vilja att ni presenterade er själva och också berättade lite grann om den här podcasten, vad det är för någonting. Så jag vet inte, nu tittar jag på dig Padma, vill du börja?
Ja, men den här podcasten 6+, det kom ju från att vi båda vill ha ett mer sexpositivt samhälle. Och det vi är ju engagerade i RFSU sedan några år tillbaka.
Ja.
Och vi träffades därigenom på en kongress och jag tror vi märkte, eller jag vet att jag märkte ganska snabbt att det fanns lite olika läger även för de som är sexualpolitiskt aktiva.
Oh ja.
Och jag drogs väl till dig och några andra som jag tyckte hade åsikter som var i linje med mina så att säga.
Mm. Lite mer positiva, ja. Lite mer bejakande kanske.
Precis. Mitt engagemang i RFSU har varit att jag har jobbat kring relationer mycket. Drivit samtalsgrupper för något som heter fria relationer. Där vi pratar om normer för hur vi bygger våra relationer. Och, men även sexliv och familjeliv och allt möjligt. Så.
Mm. Spännande frågor.
Oerhört. Mm.
Mm. Och du då Per?
Ja, som sagt har varit RFSU-engagerad i ett gäng år. Just nu är jag väl inte jätteaktiv, men jag har suttit i styrelsen för RFSU Stockholm i, blev det 3 år tror jag. Ja.
Mm.
Och har väl ett annat engagemang sen tidigare i Pride och lite sånt. Just nu så är jag lite mindre aktiv i de här klassiska föreningarna vad gäller sexualpolitik.
Ja.
Och ägnar mig kanske lite mer åt allmänpolitik på den mer liberala sidan.
Mm.
Men också åt scouting och helt andra saker också. Ja. Och sen har vi då sen i våras det här lilla projektet 6+. Mm. Det började väl egentligen förra året redan med de första diskussionerna.
Mm. Men någonstans. För att vi är ju ganska politiska av oss båda två. Jag har jobbat som ledarskribent också ett år. Så det handlar ju mycket om, ja men, att vi vill starta en, inte bara liksom en podd och ha lite trevligt, utan vi vill ju liksom bidra till ett mer sexpositivt samhälle.
Mm.
Och podden, att det blev just en podd var väl lite en slump. Alltså vi tittade lite på olika medier, men ska vi skriva texter, ska vi podda, ska vi ta in lite bilder och erotisk konst och noveller. Så vi är fortfarande inne på det, att vi vill utveckla den här så att det blir en plattform, en medieplattform mer för att skapa diskussion och eftertanke kring de här frågorna. Liksom.
Just det. Mm.
Men det blev en podd till att börja med. Vi kände att det var ett enkelt medium att komma igång med.
Ja, och att vi var lite sugna på det också. Jag hade aldrig poddat innan, du har gjort en del, men jag var lite så här,
Och jag gillar det mediumet mer och mer, så att jag tycker det är väldigt, väldigt kul, för det är ett sätt att ändå få lägga ut texten utan att behöva redigera sig själv hela tiden som man behöver i faktiskt skrivna texter, men ändå att kunna säga mer än på Twitter. Jag älskar ju sociala medier, jag har jobbat med det i flera år, gör det delvis nu också professionellt.
Och för mig är det mer att komma ut ur min komfortzon, för jag är väldigt bekväm att skriva och har gjort det liksom, eller gör det fortfarande och känner att det funkar bra för mig, men så det, ja, det är annorlunda att prata. Man känner att det är mer skarpt läge på något vis. Även om man kan redigera lite så efteråt, så blir det ju på ett annat vis.
Det blir lite mer spontant.
Ja. Det är ju väldigt roligt, för att vi tre har ju så mycket gemensamt nu, känner jag. Alltså jag har ju också jobbat för RFSU många år.
Ja, det är så vi känner varandra från början.
Precis, exakt. Så vi har ju RFSU gemensamt, vi har det här poddandet gemensamt. Vi har liksom ambitionen om mer sexpositivitet i samhället gemensamt. Ja, men så här, och har det här sexualpolitiska, sexualupplysande utgångspunkten till det vi gör. Och sen är ni med nu då i Burlesque-podden. Ja, hur ska vi dra ihop det här, kan man fråga sig.
Ja. Jag vet ingenting om burlesque.
Nej, alltså, det är roligt. Men jag har ju bett er att lyssna lite på podden. Mm. Och jag har ju ändå så här, för jag har en tanke om att, just för att, det ska jag också säga, att jag fick ju pengar ifrån Ottarfonden RFSU för att driva min podd. Mm. Och det är ju på grund av det sexualpolitiska och sexualupplysande arbete jag också vill driva med min podd. Och där tänker jag att det är väldigt intressant att prata med personer så som ni, att och diskutera just kring de sakerna. Och liksom, men att man kopplar det till burlesque. Och ja, men jag vet ju att ni tänker mycket, ni funderar mycket och har åsikter liksom politiskt och sådär. Och det jag tänkte att vi skulle kunna fokusera samtalet kring, till en början i alla fall, är ju kring kroppen, tänker jag. Mm. Alltså det är ju någonting som går att diskutera ur en massa olika vinklar liksom. Men jag tänker att mycket av diskussionerna som jag har tagit upp, eller som har tagits upp med mina gäster, är ju liksom det rent kroppsliga. Och makten i det, att använda sin kropp som från sin egen, på sitt eget sätt, och visa sig sexuell. Och att många som håller på med burlesque är ju feminister på olika sätt, kroppsaktivister och så vidare. Och jag tänker liksom, hur ser ni på det? Alltså ni som sexualvetare eller sexualupplysare, eller vad jag ska kalla er, sexualpolitiskt kunniga personer. Hur ser ni på att man använder kroppen i en scenkonstform på det här sättet? Alltså genom striptease egentligen.
Ja, jag har ju absolut inga problem med det. Jag tycker att en kropp är en kropp. Vi har alla varsin. Så varför ska en kropp vara så tabu eller så laddad? Jag tycker att vi har lite beröringsskräck för nakenhet eller för att använda våra kroppar på olika sätt. Mm. Sen är det ju problematiskt med objektifiering och sånt. Men det är inte det som jag upplever i burlesken överhuvudtaget. Jag känner ju till burlesk lite mer i alla fall än vad Padma gör. Mm. Sen såg jag min första riktiga burlesk först i våras.
Okay.
Jag har inte varit iväg på någon show tidigare, men jag har ju sett lite i filmer och sett rapportering och följer ju dig förstås.
Ja.
Så jag är inte helt obildad. Men det är ju en väldigt positiv stämning, och det är ju också så att du är ju inte ett objekt på scenen, du är ett subjekt väldigt mycket, känner jag. Så det, jag tycker att det är väldigt bra egentligen att använda sin kropp, om man är bekväm med det, som också kanske ett politiskt ställningstagande eller som ett redskap för att driva någonting.
Mm.
Jag är ju fotograf också, jag tycker väldigt mycket om att fota naket, för jag tycker det blir väldigt vackert. Men det har ju för mig i alla fall då inte någon sexuell laddning, utan det är ju konst.
Mm.
Och kanske också ett redskap för att sprida ett budskap. Beroende på vilken sorts bilder du tar.
Ja, visst.
Visst, det kan ju säkert vara kul att fota sexuellt och så också, men det är ingenting som jag har gjort själv. Och det är liksom inte min grej.
Mm.
Utan jag ser det mer som, ja men det här är snyggt.
Ja, alltså jag tänker ju allmänt att jag vill att vuxna människor ska få göra vad de vill med sina kroppar och det som skapar dem glädje och njutning och kickar om man så vill. Liksom. Och tycker man om att vara, att synas på en scen eller ja, eller man trivs med att vara naken på olika sätt och så, så, mm. så är ju det, ja. Nej, men det är klart att människor ska få göra det. Och det tycker jag är det sorgliga som, i och med att vi hade ett sexpositivt fokus, att samhället är väldigt sexnegativt, upplever jag, i stort. Mm. Att det finns väldigt smala mallar för hur vi ska vara med våra kroppar. Att förväntningar kring hur vi ska klä oss och hur vi uttrycker oss och... Oh, ja, men vi ska, och speciellt som kvinnor, att man ska inte vara för frigid och för påklädd, men sen så ska man inte vara för, ja men ni vet, hora Madonna-komplexet och där. Och mycket kring det här sexnegativa, alltså många som är det, de säger att de vill, ja men lite så här, skydda människor för, ja men utsatthet och sådana saker, att... Men man kan ta kvinnolobbyn och andra som är så här, nej men vi ska inte ha avkläddhet i reklam och så.
Mm.
Man vill påskina, och man tror säkert också själv, att man har ett starkt offerperspektiv, att man hjälper människor på så sätt. Men jag tänker att det är lite tvärtom, att om man kommer från ett ställe där man har känt sig trängd eller varit utsatt för någonting på något vis, så just att få bejaka sin sexualitet på olika sätt och att få testa att, oj, men kan jag få göra så här med min kropp, och kan det här vara sensuellt och sexigt? Det behöver inte vara i den här smala mallen som jag blev uppfostrad i eller uppväxt i. Det kan om något vara förlösande och läkande och så.
Precis, och det är ju många av mina gäster som uppträder som har sagt just det. Att burlesken har gett dem en möjlighet att få visa upp sig själva med sin kropp. Och liksom, ja, men få makt över den egna kroppen och den egna sexualiteten.
Mm.
Ja, och ja, men och liksom, den här diskussionen som du påbörjar nu med det här med sexistisk reklam och så här, vad är det? Den tycker jag, den är väldigt komplex och svår och... Ja, jag vet inte. Det är inte så enkelt som att säga så här, bara för att det är naket så ska vi ta bort det. För att vad är sexism? Liksom.
Mm. Det är ju mycket i betraktarens öga.
Mm.
Och det tänker jag att... Alltså, personligen vill jag ju bara se mer typer av kroppar i reklam. Och mer hud och mer olika. Alltså mer mångfald i alla möjliga sammanhang. Men just det med betraktarens öga tänker jag är viktigt, att många tänker ju striptease. Jag har lyssnat lite på er podd, ni pratar om det är väldigt olika från burlesk eller om det går ihop och så. Men om man pratar om att strippa och porr och så mycket av det som jag ser är problemet blir ju när man betraktar den som gör det som... Ja, men att den är smutsig eller dålig eller har sämre karaktär på något vis. Eller som att, åh, stackars vilseledda människa som inte förstår sig själv och vet sitt eget bästa.
Just det.
Men om blicken istället är vilken människa som är i sin power och gör sin egen grej. Då tror jag att det hade varit väldigt många fler som hade velat ägna sig åt att på olika sätt visa sin kropp och sin sexualitet i film, i konst, på scen.
Mm.
Om man visste att andra människor tittar på mig med en positiv och stärkande blick och inte med den här nedlåtande. Mm. Ja, nej men det tror jag verkligen är... Men så kan jag ju själv känna att det är ju det som är den avgörande skillnaden, varför jag inte... går, ja men till exempel blir strippa eller något sånt. Jag tror jag skulle tycka det var jätteroligt om jag kände att publiken var positiv. Men just för den här rädslan att bli liksom nedtryckt på något vis eller sedd som dålig så, så hindrar det en.
Ja. Och det är ju inte alltid publiken som ser det som dålig utan det är ju omgivningen också. Vilket ju säkerligen påverkar ännu mer kanske än vad, hur publiken tittar på dig. Och det är väl lite där som det finns ett problem också. Det är det här offerperspektivet. Att du förutsätts alltid vara ett offer om du ja, men exempelvis har sex mot ersättning. Så ses du ju alltid som ett offer. Och det finns folk som är offer såklart i det här. Det finns människohandel. Men det finns också människor som gör det av frivilliga och gör ett informerat val. Men de får liksom inte finnas enligt vissa. Och det är väl lite det anslaget vi försöker ha också. Så här att vi vill ju vara sexualpositiva. Sen vill vi ju inte ignorera problemen. Däremot vill vi ju inte att då den positiva delen ska ignoreras istället. Bara för att vi kan ta upp det också. Och det är det här knepiga att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Och att faktiskt låta människor vara subjekt när de är det. För det är ju ofta det som du gör om du kallar någon för ett offer som inte själv känner sig som det, så erkänner du ju inte deras egen möjlighet att vara ett subjekt. Utan du gör dem till ett objekt också. Det har jag lite problem med.
Men om man tittar lite på debatten, alltså jag tycker det blir nästan en falsk motsättning då mellan de som säger sig värna om offerperspektivet och istället då tjejmar till exempel BDSM utöver att ja, men det där med maktförskjutningar, det är ju bara patriarkalt och det kan inte vara bra. Och de som då är sexpositiva, att vi bara skulle bry oss om våra friheter men inte tänka kring offer. Utan jag tänker just att ja, men till exempel om man kommer från ett ställe där man har lärt sig att sex bara får se ut på det här viset, så kan det vara jättehärligt att upptäcka att oj, men jag kan få leka med min sexualitet så här och så här. Jag kan leka med maktförskjutningar, jag kan leka med piskor eller jag kan leka med olika kläder eller få ställa mig på scen eller vad det nu än är. Och kanske få vända blad lite och börja om med sin sexualitet på det viset.
Men hur kände du, om vi ska prata, jag tänker jag vill koppla tillbaka till det här du sa med betraktaren, alltså blicken. Per, när du var på din första burleskshow där.
Jag kände mig som gaykille och så tittade på väldigt mycket tjejer som klädde av sig. Det var en intressant upplevelse. Jag var där med en tjejkompis. Som jag tror det nej, inte riktigt straight, hon är bi, men i alla fall. Men det var också, det var ju väldigt uppenbart att anledningen att vara där var ju inte sexuellt laddad.
Nej, men precis. Jag tänkte precis fråga dig liksom hur du upplevde att vara den som har blicken i det sammanhanget. Det är intressant, för jag menar, jag har ju gått på så mycket burlesk så att jag kan nästan inte ens prata om det längre.
Nej, det kan jag tänka mig. Det blir lite, inte avtrubbad, men alltså, man får ju en annan blick då.
Ja, man blir också lite hemmablind, eller så här, det är min miljö. Så att, ja, men precis. Det vore intressant att höra, liksom, vad var dina tankar om det?
Nej, jag märkte ju verkligen att det här är ju show. Sen råkade det vara lite naket, men det är ju inga grova saker så. Utan det här är för att det är kul. Och det syntes ju på de som var på scenen också. Och sen, såklart, det var ju varierande hur kul jag upplevde numren. Liksom. Vissa var ju väldigt så, anspelade väldigt mycket på att göra en rolig show. Medan andra mer körde det klassiska, kanske bara striptease. Liksom. Och det var ju trevligt att se, absolut. För att det är ju ändå en intressant konstform. Men jag tyckte det var roligare med de som gjorde en hel show och kanske en liten berättelse kring det. Det är klart att det blev ju mer underhållande.
Men det är ju också så här, som jag vet av liksom många av mina kollegor och vänner som håller på och uppträder och strippar, att det är ju väldigt stor skillnad att stå på då till exempel Nalens stora scen och liksom det är ett event som folk har köpt biljetter till, mot att kanske göra en privat bokning. Det är ju många som gör det och så här är surprise på någon födelsedag, eller om man uppträder på en klubb där det är mer inträde, vem som helst kan komma in, inget förköp och så vidare. Så där tänker jag att det är intressant just med betraktarens öga. För jag vet ju att samma artist som gör samma akt på de här, om vi säger de här tre olika arenorna, upplever ju helt olika saker, hur det mottas.
Ja, och det här var ju på Kägelbanan. Mm. Och publiken där kändes ju väldigt insatt i burlesk.
Mm.
Så det blev ju antagligen en annan stämning än det kanske skulle bli på en slumpmässig klubb någonstans. Mm.
Men det är väl det man vill ha, en slags, vad ska man säga, medveten publik eller något. Alltså någon, en publik som respekterar ens arbete. Eller, ja, och det tänker jag att hade det varit det på vanliga strippklubbar också så hade det...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, ja. Mm. Det kanske är blandat. Jag tänker att det är väl olika. Men om man tittar på hur samhället stort ser ut och hur man pratar kring människor som jobbar med sin kropp på det viset eller strippar eller säljer sex. Eller
har ni varit på strippklubb?
Jag har sett en massa go-go-dansare på gayklubb, men det är väl det närmaste liksom. De står i små hotpants liksom.
Ja. Typ. Jag har inte varit i Sverige på strippklubb. Nej.
Nej, jag har inte varit alls.
Jag bara tänker, för den här diskussionen är ju alltid knepig om man bara har erfarenhet från den ena sidan. Sådär. Och det inkluderar även mig, för jag har inte varit på strippklubb ännu. I mitt liv.
Nej, men du pratade om det lite i ett avsnitt, kommer jag ihåg. Om det här att hur viktigt det är att faktiskt bilda sin uppfattning, inte bara genom hörsägen.
Så jag får ju bakläxa där.
Mm. Det är bara så. Det får vi allihopa då.
Jag säger i alla fall att det, nu när burlesk är så nytt för mig och jag har lyssnat lite på din podd och inför det här, så blev jag väldigt personligen väldigt liksom positiv och lockad av det. Att jag har väl själv känt så här, men det skulle vara härligt om det fanns en plattform där man får synas och leka med sin sensualitet och sexualitet på olika sätt och så. Jag är väl lite exhibitionistiskt lagd.
Men det är så trevligt.
Det är vi nog alla eftersom vi står här.
Ja, kanske. Det är på olika sätt kanske. Ja. Men absolut. Nej, men jag har väl alltid känt mig väldigt, på tal om kroppar, att jag har känt mig väldigt bekväm med min kropp. Vilket jag tyckte att jag var liksom annorlunda när jag var tonåring mot andra tonårstjejer som stod i omklädningsrummet efter gympan så här om handduken omkring sig, liksom knäcklade av sig kläderna där under och så. Och jag bara förstod inte grejen. Jag bara, hallå, vi är ett skönt gäng tjejer här. Det vill bara kasta av sig kläderna. Och, men brydde mig inte så mycket. Jag kommer ihåg att killarna sprang in i omklädningsrummet någon gång och då sa en kompis till mig som bara, ja, din BH låg överst i din klädsel. Men jag gömde den så de inte såg den. Jag tänkte, men herregud, vad gör det om man ser en BH? Ja. Vad skulle det för roll? Det vet de väl att vi har på oss. Så tänkte jag redan när jag var typ 13-14. Jag vet inte varför, för det var inte kulturen jag var inte så, utan den var väldigt ängslig.
Ja, okej.
Jag har nog varit relativt likadan liksom. Jag har inte tänkt så mycket på det alls sådär. Utan bara, ja, men vadå, nakenhet är väl inget jättekonstigt. Inte så att jag skulle springa naken på skolan, men det är mer för att det skulle vara konstigt. Och kallt. Men jag har inte några större problem med att vara naken. Jag är inte nöjd med min kropp. Jag har alldeles för mycket mage liksom, och lite man boobs. som jag ska försöka jobba bort. Men att inte vara nöjd med den och att skämmas för den är ju två helt olika saker. Mm.
Ja, verkligen. Det där var en bra sak. För det kan jag känna med min kropp, att jag är inte nöjd, men jag skäms verkligen inte för den.
Nej. Och min pojkvän tycker inte jag ska gå ner i vikt, men det...
Ja, men det är också skillnad på hur man själv känner och vad andra ser, ja, ofta.
Framförallt handlar det om att det är lättare att köpa kläder om man har lite mindre mage.
Ja, okej.
Okay. Jag är lite klädsnobb.
Du får korsett.
Ja, precis. Men det är så jobbigt att andas då.
Ja, jo, det är sant.
Ja, fattar inte hur de orkade på 1800-talet så.
Nej.
I burlesken är de ju fortfarande kvar, men då ska de ju av.
De ska av,
man inte
precis.
Har dem på sig så länge. Men då har de dagarna i ända, så det känns lite...
Jag har ju gjort misstaget att gå i korsett på många klubbar och så här knutit lite för hårt. Mm. Det känns efter ett tag. Mm. Så det är så här, och det är så fin gräns också på det där. Ja. Millimeter.
Men det som... Man blir ju typ... När man går i korsett och klackar, eller jag upplever i alla fall då att det blir som att, det är lite som ett träningspass att man går in i, för det är ju så häftig känsla också att få känna sig sådär med den där lilla getingmidjan och långa ben och allt som man får när man trixar till kroppen så.
Just det, men hur tänker ni kring det då, utifrån era perspektiv? Det här med liksom hur burlesken leker med manliga och kvinnliga attribut mycket. Mm. Som du nämnde nu, så här korsett, klackar, strumpeband, allt vad det kan vara. Liksom.
Men jag tänker att alltså, vad man trivs med för attribut, det har ju ingenting med vilket kön man har. Men man kan fortfarande leka med könsidentiteter och testa liksom hur långt feminint eller maskulint kan jag... Liksom, dra mig i kläder och uttryckssätt och så. För att, ja men det är väl upp till var och en att känna efter hur pass, ja men mycket kvinnliga eller manliga attribut man vill ha. Alltså världen blir inte jämställdare för att alla skulle klä sig likadant eller för att vi skulle bli en, liksom gå mer mot något androgynt eller något så.
Mm. Nej precis, det handlar ju om vad är du bekväm med och kör på det. Och tycker att folk borde sluta värdera andra människor utifrån hur de väljer att ge uttryck för sig själva.
Ja, just det. Men precis, sann jämställdhet tycker jag ju är att en kvinna kan förklä sig som en man eller som en kvinna eller någonting däremellan eller bara växla hur hon vill och en man gör samma. Alltså, att vi får bestämma själva och det kan vara olika i olika sammanhang och det behöver inte vara att aha, men igår var du så där men idag är du så. Det betyder att det där inte var ditt riktiga du eller något sånt, utan man måste kunna få leka och känna efter och testa. Och,
ja. Jag tycker ju väldigt mycket om att ha kilt.
Ja.
Det är häftigt och det är väldigt snyggt.
Ja, men ganska manligt ändå.
Ganska manligt, eller? I och för sig. Men inte jättevanligt i Sverige.
Nej, det är det ju inte faktiskt.
Det finns ju i och för sig i svenska kiltsällskapet. Så att, det är inte helt ovanligt. Men,
nej.
Nej, men vi är ju inte skottar.
Nej, det är sant. Ja, nej, men det är väl, tänker jag, liksom en röd tråd i burlesk. För hur man liksom, vad det är, om det är komiskt eller neo eller om det är klassiskt. Att man liksom väljer ju vilka attribut man vill använda. Och så kan man crossdressa och utifrån hur man själv mår. Och jag tänker att det är viktigt där du säger att det är väl ett mål man vill nå någonstans i det här. Att, så här, att man ska också få vara föränderlig i sitt uttryck.
Mm. Oh ja.
För det känns det som att det har jag själv upplevt. Liksom, att det finns en om värld eller liksom, ja, en så här krav på att du sätter dig själv, du sätter din stil och sen måste du behålla den, för att annars så blir det så mycket confusion runt omkring liksom. Jaha Aurora, nu jaha, du har den här stilen lite mer rockigt idag, så här. Ja, det är också en del av mig och ja, men så här, sådana typer av kommentarer har jag fått mycket genom livet, för att då har någon sett mig i något mer så här 50-talsblommigt kanske ena gången och så kommer jag dit nästa gång med skinnbrallor och liksom något tryck på en t-shirt. Så bara, men gud, vad har hänt med dig nu? Men jag har ju tagit det från samma garderob. Eller så här, ja.
Men du, kan du berätta för mig som är lite oinsatt då. Är burleskvärlden väldigt så här tillåtande kring, jag menar, att man crossdressar och testar olika, att människor får testa sin egen grej?
Ja, men det skulle jag säga. Mm. Det skulle jag säga är en av de sakerna som burlesk-communityt vill jobba för. Åtminstone här i Sverige, men jag kan nog ändå tala för en bredare ja, det, jag tror att det skulle, man kan säga att det genomsyrar nog burlesken överhuvudtaget. I alla fall som den ser ut idag.
Mm.
Jag kan inte tala för liksom dess grund, 1800-talets mitt, liksom, hur man tänkte då. Men idag absolut. Och det är väldigt många artister som verkligen gör det.
Mm. Så man har någon slags queer-medvetenhet liksom idag.
Ja, ja men visst. Och det, så det tycker jag väl att vi faktiskt kan säga inom det här communityt att det, så är det. Men sen det problemet som fortfarande finns är ju att det är fortfarande väldigt vitt. I alla fall här i Sverige. Liksom. Om man tittar hudfärg och etnicitet och så är ju burlesque-communityt väldigt vitt.
Mm. Mm. Det märktes ju där på Kägelbanan. Det var några undantag.
Mm.
Men det var ju stor majoritet vitt, definitivt.
Mm. Och det är så här, jag vet inte om vi behöver liksom se det som ett misslyckande. Eller vad vi ska se det som. Jag vet att det är många som pratar om det och liksom, ja, men funderar mycket på det. Och, så här, och jag vet inte heller vad det beror på. Eller så här, för att annars så, just vad gäller queer och gender och så och sexuell läggning, vad det nu kan vara, så upplever jag att liksom burlesque-communityt, vi strävar ju efter jämlikhet och variation, kan man säga.
Det är ju många som inte är vita. Om man inte är adopterad så är det ju många som har invandrat. Och då kanske man, alltså rent socioekonomiskt, lever i... Nej, men att det blir en klassfråga, kan jag tänka mig, att... Alla såna här saker jag tänker kring, inte bara burlesk som du nämner nu, utan när man går in i det här med att hitta sig själv och personlig utveckling på olika sätt, och det kräver ganska mycket tid. Och det blir en klassfråga ofta, att det är ofta människor som har tid och pengar till att lägga på att leva ut sin sexualitet. Och då kan man missa vissa grupper i samhället, och det är ju tråkigt när det är så.
Det är ju också lättare, om du är etablerad i samhället, är det ju lättare att bli mer och mer bekväm med dig själv och hitta de här delarna av dig.
Just det.
Den som kommer som nyanländ tar ju många år innan de är etablerade i samhället och kanske mer måste fokusera på att försöka få ett jobb. Inte vågar sticka ut för mycket, speciellt när det kommer till en ny kultur. För du vet inte vad som kommer förstöra dina chanser och ta dig in i samhället. Så det tar ju längre tid att våga leva ut såna här saker när du inte är redan relativt i alla fall då väletablerad. Mm.
Men hur ser det ut med burlesken i till exempel USA, där det finns en ganska stor svart befolkning som inte är invandrare.
Det är en helt annan scen där i USA. Jag har sett en del burlesk i New York till exempel. Det är en helt annan scen, skulle jag säga.
Precis, för det är det jag tänker att det har med det att göra förmodligen.
Alltså jag tänker så här, nu kanske jag säger någonting dumt, men då får ni rätta mig. Men det känns som att överhuvudtaget, alltså lite det du är inne på här, men att ta sig tiden att och orken att jobba för sexualpolitiska frågor kräver också akademisk utbildning kanske, eller ett väldigt starkt engagemang, tid, och att där, för det har jag upplevt mycket inom RFSU, att vi är ganska lika, eller så här, vi har ungefär, men vi har akademisk utbildning de många av oss, eller så är man liksom, man är ju inte direkt kanske underklass, man är inte överklass, men man är så här en medveten, ganska jämn, så här likartade folk som. Och att, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Om det är dåligt eller liksom...
Absolut. Att, ja. Sen så kan det ju vara... Alltså, det blir lika var vi är nu. Sen kan det ju finnas klassresor bakom. Alltså, jag själv kommer ju inte från en... Absolut inte från en akademisk miljö. Utan jag känner ju att jag har, som man säger, jobbat mig uppåt. Och jag känner verkligen av de här... När jag kom i de här sammanhangen första gången så kände jag mig väldigt udda och konstig. Innan jag kom liksom in i, okej, det är så här man pratar, det är så här man tänker och så. Så visst finns det blir det en homogen kultur kring det, men det går att bryta sig in utifrån. Men det är väl ofta så att gör man inte den klassresan eller så kanske man, jag menar, har man... dubbla skift på hemtjänsten och sliter väldigt mycket. Liksom. Det är som vi säger, det blir inte att man får den tiden och
Nej, ja. Engagemang kräver ju att du har tid, fritid ja. Att ge. Och visst, du kan ju säkert ha tid även om du då inte jobbar. Men många orkar kanske inte eller vågar inte med tanke på vad Arbetsförmedlingen kanske säger och så.
Ja.
Men du behöver ju tid att kunna lägga på sakerna. Jag skulle inte säga att det krävs akademisk utbildning för engagemanget.
Nej,
men en medvetenhet och en viss attityd kanske. Och väldigt mycket engagemang i Sverige, speciellt kring opinionsbildning och politik, är väldigt akademiskt i sin attityd i alla fall.
Som
du kommer dit som arbetarklassunge med kanske ett sånt språk också.
Ja.
Så tror jag att många kommer undra lite vad du gör där.
Ja.
I många fall är det nog inte illa ment. Det är mer det att oj, vad är det här? Det här är okänt. Mm. Det här är lite udda.
Ja, men det kanske handlar mycket om det, liksom det här språket. Alltså sättet att kommunicera kring de här frågorna.
Mm.
Ja, att det sätts på en viss nivå.
Det märker vi ju här också. Vi använder kanske inte världens lättaste språk, även om det inte är akademiska termer.
Nej, det är
sant. Men jag känner ju bara nu, vi pratar om ganska känsliga saker just nu. Och att det är liksom så här, men använder jag rätt ord, trampar jag någon på fötterna, alla
absolut.
De här grejerna, att det snurrar hela tiden i bakhuvudet, och då är jag ändå själv mörkhyad och som sagt inte kommer från någon medelklassbakgrund utan men att det ändå, så fort man anses vara i någon slags, ja men att man har en röst liksom som vi ändå har som opinionsbildare och att vi hörs och syns och så på olika sätt, så tycker jag också att det ställer lite högre krav på en att man i alla fall reflekterar kring de här sakerna, hur använder jag mitt språk och
definitivt. Ja. Det ska ju vara
tillgängligt. Det är rimligt att det finns ett lite högre krav på en att man försöker vara inkluderande och
absolut. Och jag ser det väl lite också som att vi som har en röst och engagerar oss också använder den för att hjälpa de som kanske inte har en röst, i alla fall inte på samma sätt. I mitt fall så är en av grejerna jag engagerar mig i transpersoner. Det berör inte mig personligen. Jag är liksom vit cisman, förvisso inte hetero, men annars går ju in på alla de här privilegierade grejerna. Men då försöker jag väl göra en insats för andra frågor som engagerar mig och där jag kanske också känner människor som har det sämre. Och jag kan ju inte bara hålla på att engagera mig i bara det som är viktigt för mig personligen. Utan jag behöver ju engagera mig för saker som gör världen till en bättre plats. Sen kan inte jag göra allt. Vi måste ju alla välja våra strider liksom, och vilka frågor vi känner att vi orkar kämpa för och vilka vi är insatta i på något sätt. Men
absolut.
Att vi ändå gör den insatsen känns viktigt.
Ja, nej, men det är nog lite så jag tänker också. Att jag har möjligheten att använda mig själv och mina kunskaper som ett verktyg. Även fast det också är någonting som, alltså de frågor jag brinner för, brinner ju jag för. Men att så här, jag kan ju uttala mig och då börjar jag göra det.
Ja, men precis.
Så här, ja. Det känns som att jag har ett ansvar. Känner ni så också?
Ja, jag tycker ju ändå det. Att jag har ett ansvar att prata.
Just att vi har den här kunskapen, tänker jag. Men det är ju för sig det du säger ungefär.
Ja, precis. Men det är ju, jag känner ju det personligen. Jag kan ju inte påtvinga andra den ansvarskänslan.
Nej.
Såklart. Men det är väl det som lite driver mig. I vissa frågor, alltså allmänt HBTQIA-frågor som jag driver, det påverkar ju mig på vissa sätt. Samkönade äktenskap och allt vad det kan vara. Men andra frågor där, det berör inte mig. Men det är närliggande frågor eller det berör andra. Eller jag känner bara att det här är en fråga som påverkar alldeles för många idag utan att tillräckligt många tar den på allvar.
Mm.
Vi måste ju liksom se till att vi har ett bra samhälle för alla människor.
Visst, känner jag ansvarskänsla, men jag känner inte att det är någon börda eller något sånt, eller ett ok att dra, utan det är ju verkligen så här, kan man mycket om någonting eller är väldigt intresserad av någonting, så, eller det ena leder ju till det andra, är man intresserad av någonting så samlar man sig kunskaper och sen så vill man förmedla de kunskaperna ofta för att man blir lite frälst på sin sak eller man liksom märker att det här hade varit häftigt om fler visste om och kände till och så. Men det har jag ju absolut känt nu när jag har jobbat som ledarskribent att jag vill föra in, ha mycket mer fokus på sexualpolitiska frågor än vad kanske ledarskribenter i allmänhet har. Och så får man hela tiden känna, men var är den stora breda allmänna opinionen där? Om jag skriver för en landsortstidning där medelprenumeranten är 70 30 år. Liksom. Alltså ja. Men det är ju så.
Ja, ja.
Och då måste man ju plötsligt verkligen tänka på, ja, men vad lägger jag tonen, hur uttrycker jag det här så det inte blir jättekonstigt och jätteexkluderande. Medan som man skriver i ett feministiskt forum där folk är väldigt, men då kan man ju plötsligt använda helt andra ord och så.
Ja, jag vill gärna fråga er kring det här med sexpositivitet som ni båda två har nämnt. Vad tycker ni att det handlar om? Vad menar när ni pratar om det? Och vad menar du när du säger att det finns en sexnegativ bild? Liksom? Kan ni säga något konkret?
Massor.
Ja, går du att dra i någon tråd?
En av trådarna har vi ju varit lite inne på, det här med att nakenhet ses automatiskt som något dåligt. Att vara naken eller avklädd i reklam exempelvis, det är automatiskt dåligt. Ja, möjligtvis undantag för att sälja underkläder för H&M, men ibland undrar man ju. Ibland ses det ju också nästan som något negativt. Att det, underkläderna ska säljas utan att det är någon som har dem på sig.
Ja, just det.
Ja. Nej, men det finns ju, alltså, det finns ju en uppdelning mellan fin sex och ful sex. Och där liksom allt sex som inte anses vara normalt. Nu gör jag sådana här citationstecken, mina fingrar som ingen lyssnare kan se. Men att det också skulle vara stört på något vis. Att, ja, men, tittar man på porr, då är man nog, då mår man nog inte bra, eller är man nog lite störd. Eller håller man på med maktförskjutningar och BDS, ja, men då hade man nog, det är någonting knepigt bakom att den här bilden, och den vill jag verkligen sudda ut, att det är bara olika uttryck för en sexualitet och att bara för att man inte bara gillar penetration i missionärställningen så betyder det inte att man inte är i kontakt med sexualitet, kanske till och med tvärtom, att man är mer i kontakt med sin sexualitet och sin kropp och sin njutning och glädje om man vågar gå utanför den där så här ska det gå till grejen. Så det samhället längtar jag efter. Och jag längtar också efter ett samhälle där man, där, ja, men som du sa, med nakenhet, där det inte är så sexuellt laddat, där vi kan få liksom medge att vi människor, vi har kroppar och de ser olika ut och det är ingen stor grej, och kvinnobröst, vadå, liksom vi ammar och vi håller, alltså så här, varför ska det vara så känsligt på Facebook så att man inte kan lägga upp en bild om man är man går det bra, men inte om man är kvinna, och det slänger
jag har nästan lika stora bröst som du.
Ja, men precis. Men det blir så här, nej, men det är så tröttsamt och sorgligt för att det är begränsande. Jag känner ju verkligen att det är begränsande att inte kunna, ja, men uttrycka sig som fritt utan att få dömanden och blickar och så.
Och så lite det här också att fördöma andra som inte gör som du vill, eller se dem som offer för att du tycker att det här måste ju vara ett offerbeteende. Istället för att bejaka att nej, men vissa människor tycker om det här.
Just det.
Andra blir utsatta för det mot sin vilja. Och där har vi ett problem när sex inte är ömsesidigt. Det är ett problem. Men om det är ömsesidigt, så ska du inte fördöma det bara för att det kan vara motsatsen i något annat fall. Så det är väl också både bejaka att människor är olika, bejaka kroppar, bejaka sex, men också belysa problematiken när det inte är ömsesidighet inblandat. Det är också ändå sexpositivt. Alltså sex ska vara något positivt. Det får aldrig bli det här negativa, det får aldrig liksom bli övergreppet av det.
Alltså jag vill ändå säga, just nu pågår det ju den här kampanjen MeToo som handlar om sexuella övergrepp. Det är ju väldigt aktuellt, ämnet just nu.
Och det här är ju inspelat då hösten 2017, ska vi säga. Så att, men jag tror att alla kommer ihåg den här, för det var ganska stort.
Just det. Och jag skrev något lite personligt på Facebook om vad jag hade varit med om. Och det tänkte jag först kring att, ja, men ska jag göra det? För jag har ju en sexpositiv profil. Liksom, att folk kanske då, ja, men, klistrar på mig det här. Vad jag gjorde för att liksom, ja, men om man har varit med om något dåligt, då är det därför hon gillar att prata om, ja, men, maktförskjutningar, BDSM och allt sånt. Att det då skulle vara någon slags störning utifrån det. Och det vill jag absolut inte att det att det ska bli den blicken. Men sen så tänkte jag att ja, men det går ju så liksom... Alltså för mig, när man har ett problem som jag hade i många år med sex, att jag tyckte det gjorde ont, det var jobbigt och så. Hur fantastiskt det kan verkligen vara att... ja, men när jag då första gången kom till ett rum och såg människor binda varandra... Och så satt jag där och var så här, oh shit, det här ser spännande ut. Och såg att de njuter verkligen. Och inte av att man stoppar in någonting i något hål. Utan det är liksom, vad häftigt. Och sen så blev jag fastbunden själv och, vad ska man säga, flög iväg i något annat space. Och upptäckte att gud, min kropp kan njuta på så många andra sätt. Och vilken befrielse det är för någon som... har känt att ja, men jag kan inte njuta av min kropp. Jag kan inte njuta av min sexualitet. Det går inte. Och för att man har den här snäva bilden. Att det får bara gå till på det här viset. Att det ändrade ju hela mitt perspektiv. På vad sex är. Och breddade det. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt också. Att man kan prata om att det här sexpositiva eller liksom att människor lever ut sina sexualiteter på olika sätt, att det verkligen kan vara också en räddning för människor som av någon anledning har kommit ur sin kropp eller inte i kontakt med sin sexualitet längre och bara tycker det är jobbigt.
Mm. Just det. Det finns ju de som har sex mot ersättning som också ser det som en lite terapi om de varit utsatta för övergrepp. Mm. Så nu är de i kontroll. Mm. De bestämmer gränser. De bestämmer precis vad som gäller. Mm. Sen har de det mot ersättning. Så att de har ju så att säga kunder. Ja. Men de känner ändå att nu har jag makten.
Mm.
Och vad jag har hört så finns det en del inom burlesken som tänker på samma sätt.
Mm. Absolut.
Som sagt, inga som jag har pratat med personligen. Men jag har läst lite berättelser och så. Och att det är väldigt så...
Ja, men absolut. Och jag tänker det här att visa upp kroppen. För det har jag också gemensamt med flertalet som... Ja, men några av mina gäster som har sagt att så här, men jag växte upp och kände mig ful till exempel. Eller jag har alltid haft komplex för det och det. Och sen hittade jag burlesken och insåg att det här är någonting jag faktiskt kan vända till positivt. Och någonting jag kan känna mig bekväm i. Och det är ju för att vara lite privat så samma chockterapi jag håller på med på sociala medier, där jag lägger ut liksom egentligen nakna bilder, men som jag retuschar liksom.
Mm.
För jag är inte helt nöjd med min kropp. Men jag vill gärna vara det, och jag tycker att det är viktigt att så här avdramatisera det.
Mm.
Och jag mår faktiskt bättre av det.
Oh ja.
Mm.
Jag har ju lagt upp, det finns en del hyfsat nakna bilder på mig också, som jag har tagit själv då, som självporträtt, i och med att jag är fotograf.
Mm.
Och nej, som sagt, jag är inte nöjd med min kropp, men jag får till väldigt snygga bilder på den om jag liksom väljer mina poser och vinklar. Och jag har tagit nakenbilder på liksom plus size killar speciellt. Mm. Och lyckas, tycker både de och jag, liksom få till det.
Mm.
Så att det är snyggt, det är... Ja, det kan nästan liksom bli erotiskt, men framförallt det ser attraktivt ut, det ser snyggt ut. Visst, det ser inte ut som de här pinsmala modellerna eller killarna med tvättbräda, det gör det inte. Men å andra sidan tycker jag personligen, de kropparna är ganska ointressanta, för de ser nästan konstgjorda ut. Och i många fall är de ju det också, i Photoshop.
Ja, precis.
Men det roliga är ju mångfalden på kroppar. Och det tilltalar mig lite just med burlesken också, att det är alla sorter.
Ja.
Verkligen. Och alla är välkomna.
Precis. Ja, men exakt. Och där tänker jag också att det, inte för att jag ska säga liksom att det du sa var fel, men jag tänker att det är viktigt också att säga att är du smal så ska du också få vara smal. Eller så här.
Precis.
Att, ja.
Alla är välkomna.
Ja,
är
både liksom så här, fettpositivism är ju viktigt på samma sätt som det här liksom revbensidealet. Jag menar, det kan ju vara så att man är så. Det behöver inte vara att man är i en konstant struggle. Eller så är man det. Men att så här, för där kan jag känna att det finns ju mycket så här avundsjuka kring det kanske. Man ser, eftersom idealet är smalt, att det liksom vänds så mot personer som är smala många gånger också. Att så här, att det blir en avundsjuka som inte är så sund. Liksom.
Mm, ja, men
kan
absolut.
Absolut bli.
Och det är ju ofta
lite
det.
Grädde.
Ja, men exakt.
Folk kan kasta ur sig.
Ah.
Men just så här, många foton man ser är, de kropparna finns det ju nästan ingen som har. Inte nej. Just de
precis, måtten. Det har ju inte med smalhet.
För de proportionerna nej, men det är liksom så fel. Och, ja, det det finns ju undantag, absolut. Mm. Men många gånger är det ju så.
Mm.
Eller som fotograf liksom vet ju det. Smör in någon med lite olja så kommer du liksom få fram magrutorna ännu mer utan att behöva retuschera och så.
Mm.
Men du kommer ju aldrig se en snubbe på stranden som ser ut som de inte smörjer in sig med sololja var 50 minut.
Ja, just det. Så är det,
det är ju mycket sådana trick, alltså både retusch och bara showtrick, alltså smink eller liknande saker.
Mm. Vinklar, posering. Ja,
precis.
Absolut. Men det jag tycker, och liksom jag uppträder ju som sångerska, jag är ju inte burleskartist. Men det jag har gemensamt är ju just att jag gör de här naken fotograferingarna ofta. Och att jag så här, jag mår faktiskt aldrig så bra som när jag blir fotad av en duktig fotograf naken.
Mm.
Och jag tror att det är så många burleskartister känner. Just för att man får det här positiva tillbaka. Alltså nu är vi tillbaka där vi började prata. Den här blicken som är liksom, okej, nu kanske inte, liksom, jag har haft tur. Jag har jobbat med bra fotografer, ska jag säga. För det är ju viktigt då, att det är en fotograf som respekterar en och som liksom har en positiv approach till det jag gör. Liksom. Och det har jag haft turen att göra. Och så visst, det kan ju bli tvärtom också. Om man jobbar för en fotograf som inte är så professionell, skulle jag väl säga då.
Mm.
Men och samma sak där, liksom, att det beror ju på vilken publik du står inför. Men att det är ju liksom någonting som de flesta som jag känner och som jag har träffat och pratat med säger som uppträder, liksom att står jag framför en publik som klappar och cheerar och som är med mig, så är det ju underbart. Jag känner mig aldrig så vacker och härlig och sexig som då, liksom. Så det är ju en form av walkterapi kanske, men ja. Har ni någonting ni vill tillägga eller något som ni tycker att jag har missat nu?
Vi tänkte att vi skulle få ha dig som gäst i vår podd också här framöver. Så att det vi kanske vi kan ta de sakerna då i så fall om vi kommer
på
något.
Ja, så kan vi tänka. Mm. Ja. Hörrni, det har varit jätteroligt att prata med er. Ja.
Detsamma.
Mm, och tack för att vi fick använda den här studion också.
Ja, men absolut.
Ja, jättekul faktiskt att få liksom komma ut ur comfort zone lite.
Ja, men precis. Och vi håller precis på att flytta in i den med vår podd. Ja. Så att, det ska bli roligt.
Härligt. Tack så hemskt mycket Padma och Per från 6 Plus. Mm. Och tack ni som har lyssnat. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.